Jag håller med, det är inte lätt att veta vad man ska säga. Jag tänkte prata om sjukdomar och krämpor idag. Det låter väl uppmuntrande. Ju äldre man blir, ju mer pratar man om det.
Vilka mediciner?
Ja.
Och vilka mediciner?
Ja, precis. Är det måndagar man fyller på den där? Ja, vad är det nu är? Jag såg på en dokumentär i veckan som handlar om Lennart Hyland. Han är från Tranås, eller var från Tranås som Eva och jag. Det var lite skoj att se de olika platserna. Han var ju fantastisk egentligen för sin tid. Det var ju någon som hoppade höjdhopp där och ribban låg och dallrade. Hur han kunde liksom tala så man kände den här spänningen. Skulle ribban ramla ner eller sådär. Och när pucken glider i mål. Vem har inte hört det? Och sen så, ja, han hade ju olika, det var ju underhållningsprogram med, va? Vad hette det? Hylands hörna, kommer jag ihåg. Så att vi hemma och tittade på. Jag jobbade ju som snickare och jag tror det var på ja, 80 någonting sådär. Då var jag faktiskt hemma hos Hyland. Han hade ju sommarhus där i Tranås, så att, då byggde jag om hans badrum. Men då fick jag även se baksidan, att han hade humör. Det var ju tyvärr den där vevan när han körde diket. När han druckit öl. Och det var lite svårt sen att se honom på TV, för att han var ju väldigt trevlig där. Men även han hade bekymmer. Det var som att det var för mycket på något sätt. Han jagade efter mer berömmelse kanske. Eller vad nu. Han ville göra så mycket så att han var utbränd, som man säger idag. Jag jobbade som sagt som snickare, gör det fortfarande. Men då på den tiden så jobbade jag med en liten anrik firma som kallas för Bröderna Jakobsson i Tranås. De hade ett litet lager och på det här lagret så var det framförallt en farbror som höll ordning och reda. Han visste var vända mutter och spik fanns där. Och ibland rensade han virke med. Men första gången jag såg honom så tänkte jag, hur klarar han av att göra någonting överhuvudtaget? För han hade något fel med ryggen. Så han gick med näsan mer eller mindre ner i backen. Men han var envis, han tog en planka i taget och släpade fram den och gjorde den ren. Och på förundliga vägar så lyckades han stapla planken med. Vi hade ett litet kontor, om man ska kalla det, vi brukade fika. Och då, när han var där inne så hade han en liten stol, eller en kontorstol eller sådär. Han var så krökt i ryggen så han fick lägga sig på stolen bakåt. För att kunna se oss när vi satt och pratade. Då satt han där, kom ihåg, han stoppade sin pipa. Han hade ju värk, han hade ont. Men han gnällde aldrig, han kunde bara säga aj, sådär lite. Sjukdomar och... ja, det står ju om det i Bibeln. Och just Lukas evangeliet, Lukas var ju läkare, det säger ju Paulus på något ställe, va? Han har skrivit Lukas evangeliet, så han har skrivit även apostlagärningarna. Det är för väl det, han gjorde det ju. Det var, jag brukar aldrig läsa, vad heter det, läkartidningen, men jag gjorde det för ett tag sedan. Då var det en som skrev, en läkare som skrev om Lukas i Nya Testamentet. Jag vet inte om han var troende, men det var som att läsa en predikan nästan. För han raljerade på något sätt, utan han bara beskrev hur man såg på det på den tiden. Och han menar att man kunde dela in i tre kategorier de sjukdomar och problem man hade. Det första och det vanligaste var naturliga sjukdomar. Det mesta, menar han i Nya testamentet, handlar om Jesus botade halta, döva, lytta, de blinda, de som hade feber, blödningar, vanliga sjukdomar. Eller neutrala, som han skriver, den här läkaren. Som. Men så fanns det även de som plågades av onda andar. Jag tänker på den här mannen uppe vid graven som till och med sargade sig själv, står det, va? Han hade inte ens kläder på sig. Och han möter Jesus. Och så står det lite längre fram att plötsligt så satt han vid sina sinnen vid Jesu fötter. Så gick han ut och vittnade om det som Jesus hade gjort för honom. Jag tänker också på, ni vet, Filippos, hette han så, Filippos, som kom till Samarien och predikade Kristus, så det. Han predikade Kristus. Det fanns ju en magiker, står det, va? Som hette Simon, som hade bedrivit okulta ting. Det fanns människor där som plågades av orena andar, och när Filippus predikade så var de befriade, står det från nu. Det var väl han Simon där som han, Petrus, var det Johannes kanske, som kom dit, och han ville ha del av den här kraften som han såg som de hade, så han ville ju köpa kraften av dem. Men Petrus tillrättavisade honom. Men så står det på några ställen, det är ju lite konstigt tycker jag, så där, att man kunde få problem även med kroppen på grund av en ond ande. Ett sånt här tillfälle ska jag läsa nu, Lukas evangeliet kapitel 13. Med början från vers 10. En sabbat undervisade Jesus i en synagoga. Det fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Fantastiskt ju. Jesus la händerna på henne. Efter 18 år så kunde hon räta på sig. Jag tänkte på min gamla jobbarkompis där som gick med näsan i backen. Han hade man önskat att man kunde ha hjälpt honom. Det var en ond ande som hade gjort det här. Men idag, vad hade vi satt för diagnos? Skolios, eller heter det? Det kanske man är vriden åt andra hållet, jag vet. Jag ska inte ge mig in i det här, tror jag. Men man hade säkert gjort en annan bedömning. Då kan man ju undra så här. Visste de inte bättre på den tiden? Eller visste de mer? Det är en intressant tanke. Det kanske är så att vi inte fattar lika mycket. Det kan vi ju fundera på. Men Jesus la ju ändå händerna på henne och hon blev botad, den här kvinnan. Sen finns det en tredje kategori som han kom fram till, den här läkaren som han skriver om. Och det är att Gud kan direkt eller indirekt, ja, nu låter det fel, orsaka sjukdom. Det finns några ställen där som det faktiskt man kan se där. Jag tänker på Johannes döparens pappa, vad hette han? Var det Zacchaeus, var det, va? Nej, Zacharias var det. Det är bra, jag har det som stöd, känner jag. Han var ju präst och tillhörde en prästavdelning. Jag tror det var 24 stycken prästavdelningar, så det var mycket präster på den tiden. Och Jag tror man bara fick gå in en enda gång under sin levnadstid och tända rökelse i templet som han lottade. Han tillhörde Abias prästavdelning och man lottade, och den här gången så föll lotten på honom, Zacharias. Och han får gå in där i det heliga, som det heter ju. Och det heliga, det var ju, det stod ju, man kom in så tror jag att ljusstaken, vet minoran, den sjuan, man stod till vänster, så hade man, vad heter det, brödet, skådebrödet i höger. Och rakt fram stod det här rökelsekaret då som man skulle tända. Sen fanns det ju bakom, det var ju förlåten som var bakom rökelsekaret, in till allra heligaste. Det var ju som en kub. Dit kom ju bara just prästen en gång om året. Och det var vid försoningsdagen, eller Jom Kippur som heter jag. Det sägs ju att man, och det kanske jag, att man hade ett snöre i bristen på överste prästen när han gick in. Det var så heligt så risken fanns att man skulle dö. Om man inte gjorde rätt för sig. Så man kunde dra ut honom igen. Det måste varit med bävan man gick in i det allra heligaste. Men det var ju fyndigt. Vad var jag nu? Jo, rökelsen där. Det tände man på morgonen och sen vid skymningen två gånger om dagen. När han kommer in där, Zacharias, så hoppar han till. Han var inte ensam. Det står en ängel till höger. På högersidan. Ja. Och så säger han att han och hans fru ska få barn. Och ni vet hur det är. Ja. Elisabeth hette hon. Men då tvivlar han ju. Och därför blir han stum. Det måste ju vara från ovan ju. Men så lossade tungan när Johannes föddes. Så kunde han prata igen. Även Paulus drabbas ju av. Han var ju blind egentligen, ja, på Damaskusvägen. Jag vet inte, ja. Så han indirekt kanske det var från ovan och från Gud. Ja. Paulus, han gjorde ju en annan gubbe blind. Vad han hette, det var någon trollkarl där i Lymas eller något sånt. Så Gud kan göra så att människan drabbas. Men Gud har ju alltid en god avsikt. Absolut. Paulus, han gjorde ju kraftgärningar av icke vanligt slag. Han botade sjuka. Men han gjorde det aldrig för egen vinnings skull. Han botade andra. Det står ju där att han hade en törntagg. En ängel. Till och med från Satan står det, som Gud tillät i hans liv. Då kan man tycka det är ju märkligt, va? Paulus, han blev ju onda makter och flytt. Han botade sjuka. Men nu gjorde han ingenting mer än att han bad. Och Gud säger, min nåd är det nog, va? Tre gånger var. Varför drev han inte den onde på flykten? Nej, kraften var till för att hjälpa andra. Inte för egen vinning. Och dessutom tror jag att det hade varit olydnad. Han förstod att det här var det från Herren. För att den skulle bli högfärdig. Det är ju en viktig aspekt att tänka på. För egen vinning är... Jesus frestades när han var i öknen. Om du är Guds son så förvandla den här stenen eller stenarna så att det blir till bröd. Och det gör ju inte Jesus. Det hade ju varit för egen vinning. Tänk att hela frälsningsverket kunde gått fördärvat för en smörgås skull. Jesus, han var lydig hela vägen ända till döden på korset. När han korsfästs så upplever vi samma situation egentligen där, att han frestas. Han hånas ju där, om du är Guds son och den du säger det vara, varför stiger du inte ner från korset? Men vi vet ju att han, tack och lov, stannar kvar ju. Kan läsa om det, kan, med Matteus kapitel 27. Vers 27 med, ja. Nej, nu gör jag. 39. De som såg Jesus, alltså är korsfäst. De som såg, de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjliga även överste prästerna och skriftlärare och de äldste honom och sa: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung, nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Efter prästerna och de skriftlärda så var det framgång och det var tecken på att då stod man nära Gud. Jesus, tycker man, var ju förbannad, han hängde på ett kors. Så fel det kan bli. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra synder tog han på sig. Och Jesus säger de där 3 orden, det är fullbordat. När han dör för hela mänskligheten. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Segen över synden. Prästtjänsten, kanske man kan säga. Det är fullbordat. Jag tror han kommer säga ännu en gång att det är fullbordat. När han kommer tillbaka. När han har vunnit slutgiltig seger över döden. Jesus skickade ut lärjungarna, som vi brukar säga, i team. De gick 2 och 2 runt och så fick de makt att bota sjuka och göra under och tecken. Och det funkade. Man kommer ju överväldigad tillbaka till Jesus och är glada och inspirerade och säger: till och med de onda andarna lyder oss. Och Jesus svarar ju att gläd er inte så mycket över det som att era namn är skrivna i himlen. Håll rätt fokus. Men vid ett tillfälle så skulle de ju hjälpa en ung kille. Och de misslyckas. Och botar den här unge killen. Och Jesus, det är enda gången som jag kan komma på som Jesus är irriterad. Kan man säga. Frustrerad. Detta trolösa släkte, jag vet inte om man tänker på lärjungarna som hade svårt att tro. Och Jesus får bota den här grabben. Varför kunde inte vi, undrar de. Detta kan bara drivas bort, eller man kan bara genom bön och fasta, som står i 1917 års översättning. Vi behöver be. När jag var nyfrälst så var jag nog mer prestigelös, tror jag. Jag gick runt hemma i Tranås och ville vittna för folk. Och sen så läste jag om att de var för sjuka och ville jag göra likadant. Jag testade på det hela. Någon gång gick jag till en, hon var pingstvän förresten i Tranås och satt i rullstol. Det skulle jag ju, det läste jag ju om att lama kunde gå. Så jag gick dit och skulle be för henne. Och jag bad. Så kikade jag upp lite och tänkte, undrar om man skulle resa sig. Det hände ingenting, jag fick gå därifrån och kände mig misslyckad. För henne var det så viktigt att hon satt i rullstolen. Hennes stora bekymmer var att hon hade sån hemsk värk. Man kunde se det på fingrarna och så. Jag träffade henne lite längre fram. Och då rann tårarna och så sa hon att ett tag efter så släppte värken. Jag tar inte en enda tablett längre. Tänka sig. Jag kände ingenting där när jag bad eller så. Det hände en del i början. Jag tyckte att jag var nyfrälst. Men det har liksom avtagit. Ni vet, Moses satt och pratade med Gud och strålade hans ansikte ju, men det avtog ju. Det känns lite så där i en annans liv med. Men jag tänker så här, sitter man inför Gud så får man ju återigen tillbaka den där strålglansen kanske, som Moses gjorde. Så det finns hopp. Frågar man runt bland troende i församlingarna så, vad är det ni saknar mest? Jag säger nästan 90% tror jag, vi skulle vilja ha lite mer frimodighet. Det kan vi nästan hålla med om ju. Man skulle vara lite mer frimodig. Vi är lite krokryggare som kvinnan. Inombords kanske. Vi skulle behöva räta på oss. Vi skulle behöva kanske våga gå ner, tror jag. Vi kanske behöver någon som lägger händerna på oss och ber för oss, så att vi kan räta på oss. Det går inte utan bön, sa Jesus vid ett tillfälle. Bön kan förändra. Bön kan förvandla. Ty det är inte mot kött och blod vi krigar, utan mot andemakter. Paulus skriver i Efesierbrevet. Be därför för alla de heliga, säger han längre fram. Och så skriver han även så här, be också för mig så att jag frimodigt förkunnar evangeliet. Till och med Paulus började förbön om frimodighet. Det är skönt att läsa ju. Be. Och det kan ske. Kraften finns. Gud är densamma idag. Som den pingstväckelsen startar. Kraften och Gud är densamma som apostlarnas tider. Herre, vi tackar dig för att du är densamma igår, idag och i evighet. Vi tackar dig du som har utgjutit din ande över oss. Tack att du kan göra det ännu mer. Att du ger oss kraft efter vår kanske situation. Herre, vi vet att vi ibland saknar den där frimodigheten. Önskan att kanske våga gå ut lite mer. Eller våga handla lite mer i tro, Jesus. Tack att du är stor nog och mäktig nog att kunna förändra. Tack för den här stunden, den här förmiddagen. Att vi fått påminna oss om allt det du har gjort, Herre. Vi prisar dig för det. Tack för din heliga ande. Du kan fylla på, Herre. Be vi om. Amen.